Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna tillbaka till Kedja ut, säger jag för 191 gången i kronologisk ordning. Som vanligt så sitter jag här med discgolfpoddarnas frälsare Nicke Nyman, men vid vår virtuella sida så har vi en man, en myt, en riktig discgolflegend, Henke Johansen. Välkommen till podden. Kul att ha dig
Tack
ombord.
Tack så jättemycket. Tack att jag fick vara med.
Hur är läget?
Det är bara bra, tack. Hur står det till med er?
Och med mig är det alltid bra, tänker jag säga.
Det är det inte, men kul att du känner så, Tommy.
Ibland känner jag så. Jag har haft sån jäkla huvudvärk hela dagen idag, men det släppte nu när jag fick komma in hit och bara släppa lös tankar och idéer och bara landa i discgolfens värld ett tag.
Ja, det är fint.
Idag är det rating tisdag. Har det påverkat er någonting eller?
Nej.
Ingen aning.
Jag tänkte att jag har faktiskt det uppe här, Henke. Och från är det oktober senast.
Ja.
Men då var det öppen pinne i alla fall.
Ja, det har varit ner på botten och vänt lite.
Ja, men då är ju vänningen åt rätt håll i alla fall.
Ja, man kan ju hoppas att det håller i sig. Det blir jobbigt om det bara är en pinne åt gången i och för sig.
Fan vad mycket man behöver spela då. Jobbigt att bara sikta på 1000 och så bara, fan, det är ändå 17 månader till. Ja, för sig det går 1,5 år, det är ju lugnt.
Ja, skulle funka.
Jag tänker så här att om det är någon lyssnare där ute som har fått en fin uppdatering så är det väl bara att man taggar oss i sitt inlägg som alla gör nu för tiden. Det pangar ju till överallt på Instagram med uppdateringar på fina höjningar. Så tagga oss gärna där så kan vi följa upp och ja, säga grattis.
Verkligen.
Så här, jag tycker att om man inte är liksom medveten om vem Henke Johansen är, då tycker jag att man som svensk discgolfare har gjort lite tjänstefel. Men jag tänker att vi måste göra våran plikt i alla fall och bara dra igenom den här faktarutan innan vi hoppar in i avsnittet på riktigt.
Absolut, kör.
Såklart. Ja, Henke, hur gammal har du börjat på att bli?
Ja, vad är jag nu? Närmare 40, nej, 54, 36.
Du är bara barnet.
Purfärsk.
Purfärsk. Vars bor du någonstans då?
Jag bor i Kungsbacka, i Halland och inte Göteborg.
Det är viktigt det där.
Varför är det så noga det där? Kungsbacka, Mölndal, allt i Göteborg.
Nej, det är... Men då är ju allt norr om Siljan i Norrland också då.
Det är, per definition så är det ju samma breddgrad så. Men jag tänker så här, jag fick så jäkla skit när jag sa att vi skulle till Onsala och spela NT. Eller skulle ner till Göteborg och spela sista NT. Liksom nu har jag inte varit nere i Onsala, men hur långt är det till Göteborg?
3 mil.
Ja, det är ändå så pass.
Ja, det är nog närmare 4 faktiskt ut till Onsala om man säger från Göteborg.
Ja. Men ja, jag vet inte, 17. Jag hade faktiskt en polare en gång när jag spelade hockey som spelade i Kungsbacka Kings.
Där har jag spelat.
Alltså?
Ja.
Svartklädda, riktigt fräcka tröjor hade de på den tiden i alla fall.
Absolut.
Så jag har mina kopplingar till Kungsbacka också. Även om de är lite snåriga.
Ja, men det är bra.
Lite snåriga.
Nästa fråga, Nicke.
Ja, nästa fråga. Vad jobbar du med?
Jag jobbar som konstruktör, projektledare inom labbmöbler kan man säga.
Det, vi har ju pratat om det lite här innan. Det verkar ju sjukt spännande ändå. Men det blir ju vardag av sånt också, har jag lärt mig. Man tycker att man har spännande jobb och så, men det blir vardag det också.
Exakt.
Hur länge har du spelat discgolf?
Man bortser från ett uppehåll på 10 år så har jag spelat sedan 97.
När kom uppehållet?
2000 till 2010 någonstans där.
Okej. Okay.
Det är ju faktiskt länge med sånt uppehåll. Men vi kan vara kompisar i uppehållspodden någon gång.
Det har varit.
Du, vilken var din första disk?
Första disk var nog, eller det var, jag har den kvar. En numera tvådelad grå Cyclone.
Oh. Två delar, då undrar man vad har hänt.
Ja, träffa träd.
Ja, du också.
Ja. Du, vilka är i din bag idag? Vilka är dina topp 5 diskar?
Keystone garanterat. Sen får jag nog säga First Run Truth, numera heter den Verdict. Fortress. Adder och så blir det nog en Romakana. Man vinner ingen tävling utan att putta bra. Då måste man ha bra putte.
Nu blir Victor Nilsson glad, vår poddkompis.
Ja, det är bra.
Jag blir ju lite både förvånad och nästan lite ledsen att du inte ens nämner en fällon här.
Ja, den är faktiskt åkt ur väskan för ganska länge sedan.
Man behöver tydligen ingen sån om man är bra, de andra ord.
Fortress funkar lika bra.
Är det typ samma lika fast the west side?
Ja, den är nog lite snabbare.
Ja.
Och så är när Nico spelar för Westside så tog han fram en VIP X. Och det är ju som en flat top fällon.
Mm.
Ja, och sen har vi då sista frågan i den här lilla faktarutan. Vilken är din favoritbana världen över? Du får välja fritt.
Nej, jag får ändå vara tråkig och säga terminalen. Jag tycker att det är världens bästa bana.
Det känns ändå som alltså ett bra kvitto för terminalen att få av en spelare som ändå har varit runt i världen en hel del och spelat på ett antal banor. Vad är det som gör den så bra?
Ja, men helheten. Den kräver så många diskar och det varierande typer av kast och miljöerna varierar till viss del och liksom ja, jag vet inte vad det är. Det är det och sen folket där uppe och liksom hjälper till ännu mer. Och så att det är en permanent anläggning, det tycker jag också höjer statusen ännu mer.
Jag är beredd att hålla med. Skriva under på det.
Man blir
tack för
glad
då. Vad sa du, Nicke?
Jag sa att man blir glad av att höra det, att ändå terminalen. Jag kan ju för sig förstå att första hålet på blå svart slinga så är det ju gynnsamt från 10 att vara vänsterkastare.
Aldrig. Jag fattar inte vad du pratar om. Finns inga vänsterhål.
Det finns bara vänsterbanor.
Det är konstigt för det har inte jag spelat någon.
Nej. Nej, vi ville bara få det sagt.
Jag tänkte på det när du ändå inne på vänster-högerbanor och sådär. Sällan du använder en forehand, eller?
Inte med ansats i alla fall. Jag kastar ändå forehand stillastående om det är det kastet som är bäst potentiellt sett.
För jag såg en video från årets NT i Västerhaninge, tror jag. Deras håll 1 känns ju som en forehand för vänsterhänt. Om du inte går väldigt aggressivt och högt. Minns du det hålet?
Ja, absolut. Fast håller inte alls med.
För, du gör det?
Nej, för det, som vänsterhänt så räcker det bara att kasta rakt på första kastet. För då har en hajser in på
andra. Ja, precis. Det stämmer.
Så det, där delar vi upp hålet olika.
Mm. Då köper jag det rakt av.
Det är en svårighet att spela med vänsterkastare. Att man får en mindre spelare att titta på hur de väljer att spela hålen. För det är ju väldigt sällan som det är någonting som blir likt i hur man spelar hålen.
Ja, det är ju raka kast.
Ja, och det är inte jag så bra på. Så att det skar sig direkt.
Sen tänker jag också att det kan någonstans öppna ögonen för en annan också, faktiskt se hur en vänsterhänt spelar ett visst hål för att kanske kunna bryta ner steget spel på ett annat sätt också och hitta egna möjligheter. Jag vet inte hur du, Henke, du spelar väl ofta med högerhänta spelare. Hur mycket liksom läser du av och tar efter liksom spelidéer från en högerhänt spelare som du kanske inte hade tänkt på själv innan?
Nej, inte jättemycket. Jag är inte. Det ska ju vara en högerhänt spelare som spelar mycket forehand. Men jag försöker hela tiden bara bryta ner till de kasten som jag känner är mina styrkor.
Mm.
Och försöker få in dem på hålen så mycket som möjligt.
Vad är du mest bekväm med?
Kasta hårt. Gärna öppet. Nej, men framförallt jag tycker att jag är rätt hyfsad på att kasta putter.
Mm.
Det är en bra egenskap att ha.
Det är det verkligen. Jag tycker också det. Utav de coverage jag sett så blir det oftast väldigt bra när du kastar putter.
Ja, ibland är det bra.
Tycker jag. Är det Keystone som får flyga mest eller?
Ja, den har nog konkurrerat ut harpen mestadels i alla fall.
Mm.
Det ligger nog fler Keystone i bergen än vad det ligger harps just nu.
Jag minns att vi hade ju ett segment här tidigare i podden när vi skulle gissa vems bag eller gissa eller fylla någons bag så här, ut efter vilket namn eller beroende på vilka modeller som fanns i bagen. Och då hade vi med din bag från 2017 tror jag, från var det Skellefteå Open då. Och då var det ju en del harps med faktiskt. Nu när du säger det.
Ja, den är pålitlig. Den flyger fortfarande när det blåser, men mer och mer raka kast och mer turnovers så får Keystone mer och mer utrymme.
Mm. Hur mycket du löper, alltså plastmässigt, är det mycket premiumplast eller kör du mycket base?
Jag föredrar egentligen att kasta basplast.
Mm.
För jag tycker att den har mindre reaktion i marken när den går ner. Jag upplever att den premiumplasten, den är mer skippvänlig eller jag vet inte varför. Det är kanske bara något jag har fått i huvudet, men att liksom träffar en stubbe eller en träd och så ställer den sig upp mer ofta och rullar än vad basplast gör.
Mm. Det ser man, hör man väl från många spelare som just anledningen till varför man väljer att kasta en basplast är just att den greppar bättre i backen och inte att den är mer pålitlig helt enkelt.
Ja, absolut. Jag håller med.
Jag tänker vi ska hoppa in lite grann på din familj, framförallt dina bröder. Och relationen discgolfmässigt där. Ni är ju 3 va?
Ja, precis.
Hur alla spelar discgolf?
Ja, det gör de. Men, eller vi rättare sagt. Men vi är väl 2 som är mer aktiva och en som har ett litet paus nu. Eller uppehåll kanske vi ska uttrycka det.
Mm. Har ni alltid spelat tillsammans eller börjar ni ungefär samtidigt? Eller har någon släntrat efter?
Det skiljer, de är ju tvillingar. Så att det skiljer 6 år mellan oss. Så att jag börjar ju betydligt före dem, Sen sett åldersmässigt när man började så tror jag att de var före på grund av att jag spelade. Men ja, någonstans där skulle jag gissa. 10, 12, 14 års ålder någonstans.
Har ni tränat så där mycket ihop under din karriär?
Nej, knappt någonting faktiskt. Jag gillar att träna själv.
Jag förstår. Men vem är, jag måste ju bara komma fram till det, vem är det som är bäst idag? Om ni bara ställs mot varandra på ett klubbmästerskap eller bara individuellt och ska spela en tävlingsrunda, vem vinner?
Nu får jag nog säga att jag vinner igen. Men Viktor hade en period där han var riktigt het. Så då fick jag stryk ett par gånger. Jag tror till och med han hade högre rating än mig också. En kort session här på denna säsong.
Du ser.
Men den ordningen är återställd.
Ja. Kanske är lika bra det. Gammal äldst, eller vad säger man?
Man får hoppas det. En stund till i alla fall.
Men satsar Viktor också det? Samma sätt?
Ja, men han har steppat upp lite mer nu det sista tycker jag ändå. Mot tidigare år kanske det liksom var mer, ja men det är kul att åka iväg och kasta lite frisbee, men nu är det liksom, ja, men mer tävling. Så att, det är skitkul.
Härligt. Om vi tittar på den här säsongen som har varit, nu får vi väl ändå säga, eller nere hos er så är säsongen kanske inte över. Och det är den sig inte riktigt här än heller, men den är ju, det går ju inte att spela på vardagarna längre här, för nu är det ju mörkt liksom 3:30. Och så, men om du tittar på din säsong i år, sett till de tävlingar du har varit så, hur, vilka tävlingar har du varit på till att börja med?
Helsingborg, jag spelar Helsingborg NT, jag spelar Haninge NT och jag spelar Onsala NT. Så spelar jag lag i SM. Ja, det är nog dem, tror jag.
KM Onsala också?
Ja, KM Onsala, ja precis.
Helt vi räknar riktigt. C-tiers också.
Ja, minnet är bra men kort. Speciellt när man förlorar över någon som är ännu äldre än sig själv, då glömmer man det lika fort. Vad är det de säger? Ingen kommer ihåg en tvåa.
Precis. Precis. Men sett i de här tävlingarna då, om du bryter ner lite grann, hur ser du på din prestation? Är du nöjd eller är du jättemissnöjd? Eller hur känns det?
Sett i prestationsmässigt så är jag absolut inte nöjd. Men sett till förutsättningarna så tycker jag ändå att det är okej. Jag har lite familjeskäl som har gjort att jag inte kan träna på det sättet jag vill. Och det, ja men det, jag är ingen talang, jag är en träningsprodukt. Jag måste lägga mina timmar för att jag ska vara där. Och jag har inte riktigt haft den möjligheten. Så att, ja, efter det så är det ändå okej, men det är inte där jag vill vara.
Nej. Vad tar du med dig från säsongen då, sett till där du precis har varit inne på?
Att antingen så kör man och då får man tävla mer. Eller så får man ta en paus tills man kan träna och tävla mer. Åka och spela halvdant, det är inget för mig. Eller liksom, ska man offra den tiden från familjen och allt och åka iväg, då vill jag känna att jag är med och slåss i toppen.
Mm. Jag förstår vad du menar. Det, absolut. Man blir jäkligt besviken om man åker iväg och så lägger ner de timmarna och sen så har man inte möjlighet eller liksom kraft att ge allt heller. Så blir man bara besviken.
Absolut, speciellt sånt som man kan påverka innan. Sen finns det ju alltid faktorer där man inte kan göra något åt. Snedstudsar eller liksom oflyt under rundorna eller liksom sånt. Men att lägga tiden och timmarna innan för att komma så förberedd som det bara går. Det är ändå något man äger själv.
Mm. Är det någonting du kan förutse alltså långt i förväg att du liksom inser okej, jag kommer inte ha tiden så jag skippar de här tävlingarna, eller är det någonting som du liksom kommer pang på?
Nej, ja, det är lite beroende på. Jag har en son som har ganska svår epilepsi, så det är lite beroende på ja, när han är inne i perioder med många anfall, och ibland är han inne i perioder där det inte är så många anfall, och det äter på en, och det kan tyckas jobbigt att åka iväg då liksom, när man kommer det att bli, det får ringa ambulans, eller liksom går det att lösa hemma eller.
Jävliga ovissa situationer liksom som man kan ställa sig inför, och då kan jag känna också att det kan vara klokt att vara på hemmaplan och finnas nära till hands.
Ja, sen är det ju följd att vara i södra Sverige, det är inte jättelångt att åka om man måste åka hem. Jag har inte några 15 timmar till Helsingborg.
Nej,
det där är ju det är liksom. Jag tycker ju själv att det är nog jobbigt. Mina barn är liksom friska, så de har inga liksom sådana saker, utan det är mer bara att man lämnar över dem till frun och hon får ta hand om dem, och Tommy känner säkert likadant liksom, det här med lite grann med samvetet. Och då i ditt fall, Henke, också liksom att då förstår jag att det blir tuffare att ta beslutet att åka iväg och liksom kunna slappna av och fokusera på det också. Liksom på det sätt som du vill. Och om du då dessutom säger att du är en träningsprodukt liksom, att då även få tiden till att träna och hela den biten, det sätter allting i lite ett annat perspektiv så.
Ja, men absolut.
Men totalt sett liksom, har du kunnat ändå se tillbaks på säsongen sett till dina förutsättningar, du har landat i att det vart okej?
Ja, men det, och framförallt att jag som spelare måste tävla mer kontinuerligt. Jag kan inte åka på en tävling, lägga 3 veckors träningsperiod och så åka på en ny tävling. Alltså, utan för mig är själva tävlandet är en färskvara.
Mm. Både liksom det fysiska men även det mentala som spelar in där, just att hålla igång tävlingsskallen på det sättet, eller är det bara kastningen som påverkas?
Nej, jag skulle säga att det är det mentala framförallt. För det här är ju, även om man försöker lura sig själv och säga att jag har tränat, så när det ställer sig på sin spets så står man där, du har inte tränat nu, du kommer, alltså. Man försöker, man intalar sig aldrig att man ska missa någonting, men den ena axeln så sitter den jävlen där, och på den andra sidan så sitter en annan och säger tvärt emot. Så att, det är något som jag har lärt mig genom åren, att jag måste ha det så. Jag måste träna.
När du väl står på banan liksom, känner att vad är det som speglar av sig i spelet, om man säger, när det mentala börjar sjunka?
Ja, mitt spel bygger ju på aggressivitet. Jag spelar aggressivt. Och när jag börjar vackla i självförtroendet så börjar jag spela mindre aggressivt. Och, ja, det är inget som gynnar mitt spel, för jag kan inte det.
Mm. Ja, det är intressant det där. Jag tror... jag hade önskat att man kunde vara mer aggressiv också. Jag blir ju fort passiv av någon anledning. Jag vet inte varför, men det är ju intressant att höra de som måste känna att jag måste vara aggressiv, annars går det inte överhuvudtaget.
Jag har ju lite så... När det stämmer så kan det vara riktigt bra. Och när det går mindre bra så kan det vara riktigt... mindre bra.
Mm.
Och det är framförallt den lägsta nivån som det är för mig någonting som jag tränar mig till eller liksom bygger upp. Och det är färskvara.
Mm. Är det någonting som kan spegla sig just under en tävling, liksom säg på 3 dagar, att du kan ha en runda som är riktigt dålig och 2 runder som är bra? Eller är det just att du kan ändå hålla i en hel tävling och spela väldigt bra, men nästa tävling så då faller allt? Eller hur kan det se ut?
Ja, men lite så. Eller liksom att man har något hål som så här, det går bara inte. Och då har jag svårt att bryta ner det och liksom värdera om det hålet. Eller vad ska man säga? Det är svårt att förklara hur. Och för mig går det lite med att är man inne i tävlandet så löser jag det, för att jag känner att jag är förberedd på det här. Liksom. Men medans, som i Helsingborg där det var några trästudsar där det inte gick som jag ville. Och få jaga hela tiden för att liksom komma ner på röda siffror. Det var ingen jätterolig helg att åka hem därifrån med svarta skårar. Det är inte jätteofta jag gör det faktiskt. Sen är det ju positivt att det utvecklas, absolut, och hela den biten. Men för mitt självförtroende var det inte asbra.
Nej. Jag tycker det är så intressant just, och jag är jätteglad för våra skull, Nicky, att vi startar den här podden just för situationer som den här, när vi får liksom komma in. För det är så lätt att sitta och kolla på resultat, och så vet man, ta som Henke, spelare som Linus Karlsson till exempel, som vi är vana att se högt upp i fälten. Och så är det så lätt att sitta och kolla på resultatlistan och säga okej, men det gick inte så bra för Linus här. Det gick inte så bra för Henke här. Det gick inte så bra för Anton här och så. Det är därför det är så skönt att kunna ha de här stunderna och liksom få en inblick i vad som faktiskt kan ligga bakom en prestation och varför det kanske inte alltid stämmer.
Mm.
Vill ni snälla bara hålla med mig? För jag tycker att det är liksom skönt för mig att få liksom känna att det är så lätt att sitta och döma spelare som man är van att se i toppen, men och så helt plötsligt så bara dippar det. Och liksom att kunna få, inte en anledning, men en förklaring till att så här kan det funka. Det tycker jag i alla fall är jätteintressant och fint att få höra.
Mm.
Och det är väl lite, framförallt i USA så får man väl lite mer den backstoryn i alla presskonferenser och liksom hela den biten. Och alla är ju så med på sociala medier hit och dit och liksom ja, nu åt Kalle det till frukost och han käkade det till lunch och det var middag efter en bra runda. Och alltså det, man kan ju handleda. Ricky är ju specialist på att bli matviftad till exempel. Så att, ja.
Ja, nej, och det är ju någonstans i det här också. Och det gäller ju inte bara i discgolfen, utan det är väldigt många sporter, eller alla sporter, att det är ju en människa bakom också. Liksom. Och hur är allting med människan också? Det kan ju bara vara att man har haft ett dåligt samtal med någon eller vad som helst som sitter och gnager i huvudet på en, så gör man en dålig runda. Liksom. Eller att man har bråkat med barna eller man har bråkat med frun om någonting och så ska man väga och spela discgolf. Eller bara det att man har glömt att säga till att man ska fara iväg och spela discgolf till exempel. Så är man lite irriterad när man åker iväg. Och då kan ju hela rundan vara liksom förstörd.
Skillnaden jag ser här är egentligen att discgolf än så länge inte är tillräckligt stort. Om man ska jämföra med liksom större sporter som blir mer sofistikerade. Där man kanske inte alltid går ut med anledningen till varför folk kanske inte ens spelar en match eller är med på en tävling eller varför det har gått dåligt och så vidare, utan att man hela tiden försöker hitta en PK-anledning som ska liksom förmedlas utåt, medan det ser helt annorlunda ut på andra sidan. Där upplever jag att discgolfen kanske är mer ärlig i dagsläget, precis som Henke inne på med sociala medier, presskonferenserna så här, för där står spelarna själva för de uttalandena de gör, medan i större sporter och större profiler kanske till och med har någon som står bakom och liksom säger det här måste du säga nu för att det inte ska liksom få konsekvenser och påföljder i längden.
Ja, så är det ju. Och jag tror också att det är, om man tänker andra individuella sporter, så om det är liksom någon som har en stor sponsor till exempel. Ja, men jag vet inte, det är väl inte schysst att hugga till med Tiger Woods till exempel, men jag menar, allting det han har gjort. sådär, och alla sponsorer bara klev av på ett bräde liksom rakt upp och ner, för de vill inte stå bakom det han hade gjort. Så är det ju lite grann i discgolfen att ja, men där är liksom nej, men jag var och käkade någon kyckling som inte var bra och fick matförgiftning. Det var orsaken till att jag var kast i tävlingen, för att jag liksom har inte fått behålla någon energi eller någonting. Jag har inte kunnat träna som jag ska eller vad som helst. Det är så inga konstigheter, men jag tror inte att Ricky skulle kunna, eller att typ Tiger Woods skulle kunna stå och säga det. Nej, jag äter en kyckling för 2 veckor sedan, så jag har inte kunnat träna på 1,5 vecka inför tävlingen. Det tror jag han skulle aldrig erkänna. Jag skulle aldrig säga det heller. Utan det är precis som du säger, Tommy, det ska komma något mer politiskt korrekt svar där rakt upp och ner. Men jag tycker ändå alltid att jag lägger ingen större värdering vid det. I alla fall inte som åskådare. Som sponsor kanske man har en annan approach till det. Men att ja, men om någon har åkt på matförgiftning eller att någon har stukat foten eller vad det är, men säg det då bara. Alltså, jag tycker inte att det behöver vara så stor grej att man ska hålla undan med en eventuell orsak. Så, om man nu vill skylla på någonting så. Jag vet inte om vi måste... Ska man alltid ha någonting att skylla på? Eller var man...
Nej, det tycker jag inte. Och det är väl inget som jag skulle skylla på, utan jag skulle snarare säga att det här är resultatet. Detta är med i skålen som utgör resultatet.
Mm.
Sen kan det ju vara allt ifrån att man väljer att ta 2 öl för mycket kvällen innan. Eller...
Det har ju aldrig hänt.
Nej, absolut aldrig. Eller att de grannen i rummet bredvid lever rövaren som man har sovit svindåligt. Det är ju något som man inte heller kan påverka.
Nej, precis. Ja, för att rulla lite vidare ska vi komma in på en riktig vattendelare. Jag ser att du börjar flina, Enke. Du kanske anar vad som kommer. Men det här... Det, nu så här vill jag vara tydlig med att poängtera. Det är Tommy som har skrivit den här texten här.
Men på Henkes begäran.
Jag läser rakt upp och ner. Vad är egentligen din åsikt om rangefinders, hörlurar och andra fuskigheter?
Min åsikt är, om vi börjar med rangefinder eller laserkikare eller avståndsmätare, så tycker jag att det är helt okej så länge du klarar av att nyttja den inom för dina 30 sekunder.
Mm.
Det känns som att du har varit med om tillfällen när det inte har hållit de här 30 sekunderna.
Ja, men har jag det? Det är inte vad jag kommer på. Det är snarare andra personer som är vida kända för att ta lång tid på sig som kommer upp i minnet och sånt. Men däremot har jag faktiskt blivit tillsagd av en TD som är TD för en major att jag får inte använda den. Och där denna TD inte hade läst reglerna, att de hade ändrat året innan.
Wow.
Men nej, men det, jag tycker det som personligen, så jag är totalt kass på att se avstånd.
Välkommen till min värld.
Jag kan inte döma, alltså för mig är ingen skillnad på 55 meter upp till 75 meter. Och liksom när jag bygger hela min träning så bygger jag den på mekanik. Jag, som sagt, jag har ingen talang och jag har ingen känsla. Jag gör allt mekaniskt. Och vänder jag på det då och tittar på bollgolfen, så har de caddies som går runt och skriver upp i böcker istället för att ha en rangefinder. Så att de får ju exakt samma information hela tiden fast det är uppskrivet.
Mm.
Det är min take på det. Nu är jag sugen på att höra andras take.
Alltså jag tror att många som lyssnar och följer oss tror jag också använder delvis rangefinders. Men jag tror att man har börjat göra det, alltså att det har påverkats som av influencers typ och stora spelare som har tagit fram det. Efter att Bushnell kom så fick du en boom.
Ja, absolut. Jag har faktiskt spelat med Ragefinder sedan 2013, tror jag.
Mm. Och det är lite dit jag vill låta, att liksom, har man upptäckt det, eller har man liksom börjat använda det för att man faktiskt behöver det som ett verktyg för att förbättra sitt eget spel? Eller har man liksom tänkt, ja men sån här behöver jag, för det har alla andra, och så ligger den bara i vägen och man använder den aldrig? Jag tror att det är något som man kanske behöver se till sig själv också. Jag har ingenting emot att folk använder det. Absolut inte. Jag använder dem själv många gånger. Förutom på banan när jag vet att här behöver jag den inte. För att jag spelar banan 5-6 gånger i veckan. Men kommer man ut på en tävling på en bana där du inte har spelat mer än de träningsvarv som du har spelat inför tävlingen. Så ja, absolut. Då har jag den i princip på bakfickan.
Mm. Alltså jag tycker ju så här att jag har varit mer motståndare till det än vad jag är nu. Ska jag säga. Jag har ju tidigare varit så här, men alltså allvarligt talat, skärper. Ni gör ju inget annat än att spela discgolf. Ni måste ju kunna lära er. Men det är precis det här som Enke är inne på. Att han är mekanisk och kan liksom ha inte djupseendet för att avgöra distansen. Och är man helt utan känsla, då är det ju svårt. Jag kastar ju bara på känslan när det kommer till distanser. Så, alltså inspel och sånt. Det är 100% känsla för mig. Så.
Där kan vi vända på det. Så kan vi kasta på beställning istället på ett öppet fält.
Mm. För det som är ju det jag också. För jag tror att just det här, i alla fall tidigt när Bushnell kom och de liksom började pusha stenhårt och marknadsförde sig, så tror jag det varit lite av en gimmick också. Att folk skulle ha det för att det var en pryl. Liksom.
Ja, men just det här, att nu kan vi mäta i feet. Ja, men det har väl fan ingenting med oss att göra. Vi har haft laserkikare med meter sen hur länge som helst tillbaka. Det är väl inget nytt för discgolfare i Sverige.
Nej, men det jag vill komma till är ju också att det är ju att allting bygger på att du faktiskt tränar mer än också. Hela tiden, i princip. Alltså, annars fyller du ingen funktion. Du måste ju, när du ska ut och spela inspel från 40 meter in, ska du ha liksom, om det är då man behöver använda den till exempel, men alltså du måste ju använda den då vid din träning också, för att någonstans bygga in den. Ja, men det är 40 meter in, det är helt plant liksom. Du kan ju bygga ihop infon med en känsla när du ska kasta till exempel.
Absolut, jag tränar ju så. Jag tar ju med mig 25 harps ut och så ställer jag en kona på x meter och så gör jag det tills jag i stort sett kan blunda och kasta det avståndet. Den ska ligga liksom plus minus 5.
Mm. Mm. Och det tror jag att 90% av de som har en gör det inte. Tror jag. Alltså.
Nej, det är möjligt. Sen är det ju en extra, och det är väl här lite vattendelan kommer, att alltså för mig är det ju, det ger ju en extra liten självförtroendeboost när du vet avståndet. Samtidigt är det ju fritt för alla att köpa en, förutsatt att man har råd då, men liksom där är ju vattendelan, kan jag tycka.
Mm. Ja, men så att jag har väl blivit lite mer så här, men däremot håller jag med till 100% Henke om att man ska hålla sig inom sina 30 sekunder. Och det är väl där jag tycker att, och det landar ju på spelare, att vi är för flata att kolla på tid. Så för jag menar, har du hittat disken, du står på ett öppet fält, du liksom, det, jag tycker att det tar för lång tid många gånger, mer om att liksom säga, men de ska puffa och de ska se åt vilket håll det blåser och det är en armer 50 liksom. Jag tycker att det blir inte bra, och det blir inte fair heller mot de som faktiskt håller sig inom tidsramen.
Absolut. Och sen personligen så försöker jag ofta skjuta när det inte är min tur.
Mm.
Så att jag har redan gjort det när det är min tur att kasta. Men sen en annan vändning på det hade ju varit, nu tar jag bara rakt upp i huvudet, så de jag vet som har till exempel 50 meter kvar till korg, det var ju Ale Vit som förhoppningsvis kommer i spel igen, och Hässleholm har haft det också, vet jag, och de jag kommer ihåg i Sverige är rakt upp nu.
Mm.
Och det är också grymt, men den är, då finns den ju för alla.
Mm. Ja, verkligen. Vad tycker du om hörlurar då?
Jag tävlar alltid med hörlurar. Eller en hörlur. För det är courtesy att inte vara anträffbar under rundan. Men jag använder den, eller använder det mediet tvärt emot alla andra rör. Jag har det för att stänga av discgolfen.
Mm.
Alltså i mellankasten.
Vad kör du lurarna då? Musik eller podd eller tyst? Eller?
Jag som sagt, jag är mekanisk och allt ska gå på rutin. Så jag har samma spellista sedan 2012 tror jag.
Mm.
Och alltid samma låt på hålet. Alltid, alla runder.
Det nu kommer vi in på de här rutinerna, det här gillar jag.
Nu snackar vi mönster, liksom. 10 år, samma låt, alltid.
Alltid. Ja, men det, för mig är det just den låten har blivit. Att jag kan stå och köta skit fram tills det är min tur. Och så sätter jag på den låten och då är det fullt fokus.
Mm. Den har blivit som någonting du förknippar med, liksom, med att nu är det fullt fokus.
Ja, precis. Så det, som sagt, nu är vi där igen med vanor. Men det blir lite problem när den kommer på mitt under rundan.
Ja, jag kan tänka mig det. Du får till och med spellistan så att den täcker 3,5 timme, 4.
Ja, jag tror faktiskt inte det har kommit in någon mer låt på den sedan 2015.
Mm. Vad är det för låt? Får man fråga det? Eller är det top secret?
Nej, absolut inte. Det är ju Life is a Highway. Den som är med i filmen Bilar.
Åh,
just det.
Jag blir bara så glad också.
Ah, Rascal Flatts.
Exakt.
Ja. Jag tänker på de tävlarna du har introsång eller tee off song. Är det den som körs då?
Yes.
Och då har du ingenting i lurarna?
Jo, det har jag.
Ja, du har det?
Ja, nej, jag kan inte ta ut den, det går inte. Det blir fel.
Blir det otakt för jag har gått lös på det?
Vad jobbigt då. Men det är liksom så, man är nästan på samma start liksom. Och så bara, nej, den ligger lite för eller man är lite liksom så off.
Ja, men jag hör inte högtalen.
Nej, du stänger av så. Du går in i din egen bubbla så hårt alltså.
Ja.
Ja.
Ja, det är coolt. Grymt.
Riktigt grymt.
Får jag bara fråga, jag sticker in en helt huxflux-fråga här. Det är sällan vi ser dig tävla utan glasögon. Mm. Typ aldrig. Varför?
Det är för att jag vet inte om jag är ljuskänslig eller alltså, kisar för mycket och så får jag jättehuvudvärk.
Ja. Är det den som går in under andra fuskigheter, Tommy, eller?
Ja, jag tänkte det.
Jag vet inte vad det finns för liksom andra fuskigheter egentligen man skulle kunna säga att man skulle ta till, tänker jag, så spontant.
Ja, men birdie bag eller vad heter de? Alltså en sån, det är ju något du ändrar.
Ja.
Det ändrar faktiskt greppet. Ja, men jag menar, ja, nu är vi ju där kan man ju dra det hur långt som helst. Men
sen tillför du också vikt på disken, tänker jag. Om man ska vara riktigt jäkla petig. När du står och daskar den jäveln i disken och det ligger kalk på. Det är några gram.
Nej.
Fast det borde ju bli osymmetriskt, så de borde ju faktiskt flyga annorlunda då.
Ja,
ja.
Jag säger gram.
Manipulation.
Jag ska kvalificera in det under gram, det där. 0,0 gram ska jag säga i sådana fall.
Ja, men ska man vara petig så.
Ja.
Det kan slå över på en maxviktsdisk ändå.
Ja, men det här är ju också en sån här sak. Om vi nu är inne lite på fuskigheter. Nu kommer folk att ranta loss på oss för det här. Men
yes, det är en sån på sak, dig.
Ja, på mig främst. Men typ så här, lägga ut en handduk också på backen. Nu får man göra det om den inte blir tjockare än 1 centimeter när den liksom är ihoptryckt, så att säga. Men jag är lite så här kluven. Har du kastat så du ligger i skiten och det är halket där du ska kasta ifrån, skyll dig själv. Lite så är jag.
Ja, jag håller lite med dig om det är, vad ska man säga, på fairway. Jag håller absolut inte med dig om det är på tee.
Nej, men det tee kan jag köpa på något sätt att det är okej. Men just det här ute på fairway, för det var ju inte i år. Jag tror att det var i fjol på, när de var på Maple Hill på MVP Open.
Det var väl Idlewild i år?
Ja, då också. Men jag tror att det var i fjol. Det var i fjol, för jag minns att vi pratade om det i ett avsnitt. Också.
Ja, just det, där de tog upp det. Ja.
Jag tog upp det och jag var så enormt utskälld av folk. För det, för att jag tyckte att nej, men varför ska man få? Jag är faktiskt lite kluven kring det, att man ska få göra det utifrån. För du ändrar en förutsättning. Du får inte flytta på, du får inte vika undan grenar, du får inte liksom göra sådana saker. Varför ska du få ändra fotfästet för?
Nej, jag tycker att det är en intressant fråga. Absolut.
Det är ju ett skohorn på den här, ska vi säga. Rejält med bräckjärn kanske också. Men jag tycker att det är i alla fall värt att lyfta för diskussion. Så nu, vi vet ju hur PDGA funkar. De skiter ju vad vi tycker. Men
jag tänkte precis komma till det. PDGA har väl lite värre saker att kanske bry sig om och ta tag i innan de börjar snacka om handdukar på fairway, känner jag.
Jag älskar ändå att den får inte vara tjockare än 1 centimeter när den är ihoptryckt. Men vem tar med sig luftmadrassen ut liksom, pumpad? För att stå på, det är ingen.
Nej, men det är ju lite samma det här. Det blir ju nästan förlöjligt när de ställer sig bakom eller på sin laj och så ställer de sig i spagat för att kunna plocka bort en gren som är i run-upen.
Ja.
Och så hävdar de att det här blir min laj, jag ska stå så här bredvid och så här, nästa gång, men jag ska visst ta 3 steg här.
Ja.
Jag kan tycka någonstans att har du spelat förbi hindret så ska du kanske få flytta det, om det är dött och är löst.
Ja.
Då har du någonstans redan passerat det.
Ja, precis. Ja, nej, de har, det känns lite som att det har målats in sig i ett hörn här på vissa regler och tolkningar och så.
Det som blir problemet när det är liksom, vi ska döma själva och det är väldigt mycket tolkningsföreträde på vissa frågor. Då hamnar man i den situationen också. Samtidigt så måste man ju testa för att någonstans kunna utvärdera också. Så ja, det är skitsvårt.
Det är väl kanske just det som är problemet, att vi dömer själva.
Ja, det är en diskussion för ett annat avsnitt, det kan jag säga.
Ja, det är det. Vi behöver inte lyfta det nu. Men vi rullar i alla fall vidare i det här trevliga avsnittet och tänkte höra lite om historier från förr, Henke. Du har ju pratat om dem tidigare när du var med också. Men, och du har ju varit med i LSP också.
Ja, precis.
Men det här torandet i USA.
Ja.
Berätta lite grann om det. Och så, och även det kommer ju att komma in i det här också, ditt deltagande på USDGC också. Men touren till USA först och främst.
Ja, men det var ju egentligen en, det skulle vara en 5-årsperiod. Alltså jag hade satt upp ett långsiktigt mål att efter 3 år så ska jag vara i USA och så ska jag köra 3 säsonger på touren. Och det börjar ju med Europatouren, körde där i 2 år och sen, ja, men det som man utvecklas, och framförallt så jag är sån som människa att jag vill spela mot de bästa. Sen om jag inte vinner, men då är det för att de är bättre. Jag vill inte komma 4 och känna att jag har spelat så dåligt, för att startfältet kanske inte är där jag tycker att det skulle kanske vara då på vissa Europatourtävlingar och så vidare och hela den biten. Och sen blev det, följde sig ganska bra med jobb och hela den biten, att det löste sig så att jag kunde ta tjänstledigt och åka till USA. Och sen så fick jag med mig Emil på tåget där. Så det var ju, ja, det var en upplevelse, absolut. Det var helt grymt. Så jag är mäkta avundsjuk på Linus och Max faktiskt.
Mm. När i tid var det här som du åkte över?
Jag första resan till USA tror jag var 2012 eller 2013. När jag var där på heltid så var det 2015.
Mm.
Men däremellan så snittade jag allt från 2 till 4-5 gånger över per år.
Mm. Just det. Ja, det är ju häftigt ändå. Det var ju långt innan jag tog upp discgolfen igen och så. Men ändå ett sjukt driv ändå att liksom ha en sån kärlek till sporten så att man vill. Ja, men för det är ju liksom ekonomiskt så är det ju inte gratis, tänker jag.
Nej, det är det inte. Men samtidigt så är det ju, alltså det är en sjukt rolig resa, även om man åker man så vill man alltid vinna. Men alltså att få se så mycket och uppleva andra kulturer, städer, träffa folk, det är riktigt kul faktiskt. Så det uppmanar jag alla som får möjligheten, och tveka inte.
Mm. Just det. Och det här landade till slut också att du var med på USDGC.
Ja, jag har varit med 6 gånger tror jag.
2013 första året tror jag.
Ja,
om jag inte kan, stämma. Fel.
Kan stämma 12 eller 13, jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Tror att det blev 13 då faktiskt, första året jag var där.
Det stämmer jag tror då.
Jag tror jag körde typ vartannat år bra, vartannat år skit.
Det blev 39 2014, 6 2015. Och det är väl...
Och sen bara gick det ut för
det. Nej, men det var 21 är väl inte helt, eller fyskam 2016. Och 2017 dollar lite grann på 52 plats, men...
Ja, precis. Nej, men det är så... I min bok är det världens bästa tävling. Jag vet att ni har diskuterat och håller European Open, men i min bok som spelare som upplevt båda så är den inte ens nära.
Det här var en fråga eller en frågeställning jag liksom gick och tänkte på inför här också. Liksom vad du anser gör en bra tävling, i och med att du faktiskt har varit och spelat USDGC som många pratar om är världens bästa tävling, och du har spelat European Open och så vidare. Men vad är det som utmärker USDGC så pass att den blir så bra som den är?
Men det är helheten, lätt att säga, jag vet. Men alltså, ta så här små grejer som att när du parkerar bilen så står det en golfbil och väntar på dig. Hej, vart vill du? Vill du till puttgrinen? Vill du till driver ranchen? Vill du till player arean? Eller vart liksom hela bemötandet? Men det är de jätteduktiga på i USA generellt. Och liksom få upp hypen kring lokala events, eller vad ska man säga. De blir nästan fanatiska. Sen vet jag ju att det är folk som tar typ semester tjänstledigt för att åka ner till USDGC och vara volontärer. Så det är liksom alltså se hela hur de bygger upp. För när jag har haft förmånen att faktiskt bo hemma hos Wysocki innan USDGC några gånger. Och se hur banan är 3-4 veckor innan tävlingen till det man ser på produktionen, det är liksom, man tror inte att det är samma bana. Så en tar som hål, vad är det, 7 bambuhålet. Alltså det är helt sönderfallet 3-4 veckor innan det. Och sen när man tittar på tävlingen så är det som att ja, men det är helt nytt.
Mm.
Står banan där permanent också, eller hur är det med det? Jag har fått lite olika bud.
Jag tror inte alla korgar, alla utkast är ju permanenta för de är ju gjutna. Men jag tror det är en 18-hålsbana med en annan slinga.
Ja.
Men det går ju alltid att spela, fast det du inte vet är hur tajta är repen i år.
Ja, precis.
Bara under de åren som jag var där borta så minskar de ju fairway för varje år.
Mm.
Och det är ju något man inte riktigt ser eller uppfattar när jag själv tittade. Så nu har man ju varit där borta så mycket. Så nu, och nu visst nu har de ändrat om banan en hel del. Men man känner ju fortfarande igen sig på alla kast och alla hål och hur mycket det slutar. Och...
Mm. Vilket är ditt favorithål på banan?
Precis. Tack, Nicke.
Jag gillar ju, vad är det, 11 tror jag.
Är det par 3:an före rosa korgen, va?
Nej.
Eller är det par 4:an som ändå öppnar efter, upp för igel?
Nej, par 4. Inte hålet efter rosa korgen. Där de hade massa konstiga öar och grejer nu i år.
Ja, just det. Det är den, ja.
Där korgen står i sluttningen där i slänten.
Ja, ja.
Just det.
Väldigt trevligt hål. Man kastar vänsterhänt backhand.
Du ser.
Lasrar ner igen. Bara vänsterbana, jag säger.
Jag kastar ju fåran roller där. Så att det var lite... Nej.
Ja.
Ja. Det är en tvåna med tanke på hur aggressivt du faktiskt spelar. Så.
Ja, fast då har du inte sett min fåran roller. Det kanske hade varit det safe. Fast därför har jag inte ens kommit fram till OB-linjerna.
Första så var det helt tok safe bara.
Nej, men den sen 18 är alltid 18 med den långa placeringen. Det är speciellt om man har en bra runda och du har överlevt 17 och så står du där och så kan det ändå hända hur mycket som helst på 18 alltså.
Hur är jag hör ju alltid den dramatiska liksom vandringen från hål 16 till hål 17 på just EDC. Men vad är det som rör sig i huvudet för dig när du går? Är det liksom bara life is a highway, höll jag på att säga, men gör på något livet är gött alltså, eller?
Ja, alltså jag försöker ju bara hitta den, alltså gå igenom min gameplan i huvudet på det hålet. Jag går bara mantra, du ska kasta den disken mot det siktet med den kraften. Det är liksom det enda jag försöker tänka på. Sen smyger som sagt att oj, det är vatten bakom här och det är höbollar och det blåser lite. Men jag vet, jag kommer ihåg så väl 2015 när jag spelade bra sista rundan, så lägger jag upp mig safe långt bort till höger och så ska jag bara hopputta fram mig och ta en enkel trea, så lägger jag hopputten ifrån 7 eller 8 meter tror jag. Och det var inte riktigt vad jag ville just då, men det funkar ändå.
Du tog paret i alla fall?
Ja, jag lyckades sätta den.
Var det tredje eller fjärde rundan du gick lead card?
Nej, jag tror faktiskt inte. I sådana fall var det tredje, men jag tror inte jag gick lead card.
Jag får mig att sätta något coverage på när du är med i alla fall, men kanske ett chase card i så fall.
Ja, det är nog tredje kortet tror jag. Då blåser det storm och regn och spik.
Ja, precis.
Men den rundan, det är finalrundan är det. Och då är det faktiskt bara Macbeth som går bättre än mig. Det var bara jag och han som gick under barnpar på den rundan.
Fan vad coolt.
Det är en merit ju. Du har ju massor med fint att skryta om för barnbarnen.
Ja, det vet jag inte. Men det är lite kul faktiskt.
Jag vet att det kanske kommer en lyssnarfråga här fram också. Men vi måste ju beröra det här acet.
På hålet.
Mm.
Ja.
Smak start med Life is a Highway.
Ja, det kan man lugnt säga. Det var svårt att fokusera om. Så när jag tog par på 2:an och par på 3:an så var ju den borta. Så då var det ju bara att starta om från noll. Men absolut, det är ju, jag tror vi är 4 eller 5 som har gjort första rundan på hålet, på det hålet. Det är nästan samma som de spelade i år. Jag tror att Karin är lite längre bak nu.
Mm.
Och så har de ju en trästock som ligger där. Stenarna var där i alla fall, men inte trästocken.
Ja. Men kunde man fortfarande spela runt, alltså vänstersidan, eller var det bara man då spelar rakt?
Nej, jag tror du kunde spela runt, men jag har aldrig spelat den vägen faktiskt. Jo, något då när de hade korgen upp vänster där bakom den stora busken. Då spelade jag runt, men annars har jag alltid bara gått rakt.
Det känns jäkligt sketch att spela runt ändå oavsett. Och så när korgen är på nedersidan, alltså rakt fram där den är idag i princip.
Ja, absolut. Och sen har du ju första, som vänster, så har du första trädet vid precis utkastet. Som är lite mer i spel än om du kastar fåren som en högerhänt.
Mm.
Så att, nej. Den vägen var inget alternativ för mig i alla fall.
Kan vara förståeligt. Men Nicky, vi ska åka dit, tänkte jag säga. Det hade varit roligt att få se och spela den banan.
Verkligen.
Ja, det är en grej som man ser på coverage nu. Det är ju, det gör ju sig inte rättvisa med hur mycket det slutar överallt. Det är ju lite samma som Konopiste i Tjeckien.
Mm.
Alltså man förstår inte hur mycket höjdskillnader det är förrän man ser det live.
Det är också en sån bana som många håller som en favorit av de bättre spelarna. Vad skulle du placera in den med i jämförelse med, ja, nu har jag till och med tappat namnet på USDGC. Förlåt. Men den
Rock Hill
precis, och terminalen och övriga toppbanor i Europa.
Den är absolut där uppe. Det är den. Jag håller ju den högre än Järva faktiskt.
Mm.
Det gör jag. Men det var väl att jag spelade för dåligt. Så jag är lite bitter. Och sen så missade jag åka dit på EM på grund av covid. Så att får jag möjligheten så kommer jag åka igen. Jag har revansch att kräva det.
Det ska väl spelas en Eurotour där, va? Kommande ja. Nu i sommar.
Ja, du ser. Det är så insatt jag är i discosäsongen.
Men den kom. Sen har de släppt hela spelschemat för Europa också. Nu fick jag veta idag.
Det jag tycker är lite trist med Konopiste, eller trist är det väl inte på så vis, men att det inte är en permanent bana utan att den ställs upp liksom, gör ju att den känns ju så ruff också.
Gör den verkligen det? Får du den känslan?
Ja, men jag tycker att man får den känslan, att den känns lite, den känns ju inte lika upptrampad som en vanlig bana såklart. Men jag tycker att man kan...
Det är en park. Alltså folk rör sig där oavsett.
Jo, men ibland så har det ju känts som att de har klippt ner en åker där. Vissa fairways.
Ja, det skulle jag nog nästan säga. Att jag vet inte hur återhållsamt det är när det inte för en discgolftävling. Sen är det ju någon slottsanläggning för det här slottet som ligger där, och det är ju allt i privatmark.
Ja.
Men den är ju fantastiskt fin alltså. Men jag kan hålla med dig lite, Nicke, där att ruffen, tyvärr låg jag lite för mycket i den. Så det känns lite så här, men ska det verkligen vara så här på en bana som promotas med den kalibern som den är?
Mm. Det är det jag tycker är lite synd, men det är detaljer, och det är väl kanske för att man ligger så mycket i ruffen, man vill inte att den ska vara så ruff. Det är väl snarare egna referenser. Så.
Mina ögon som bara dras till gröna fairways hela tiden. Jag tittar bara där på rollers som bara sticker iväg.
Ja,
det är gött. Verkligen. Du, Henke, vi börjar ticka över timmen här. Jag tänker att vi ska ta lite lyssnarfrågor.
Absolut, kör.
Eller ska vi prata lite hockey först? Nu när Frölunda ändå ligger bakom Leksand, tänker jag. Så. Är det Frölunda som gäller?
Nej, tyvärr.
Det här är inte det.
Nej.
Vad glad jag blir.
Så att, vi ligger lite högre upp i tabellen än vad Frölunda gör. Så kan du gissa.
Färjestad.
Yes.
Du snuskig jävel alltså. Det kan inte vara populärt nere i dina trakter.
Nej, generellt är det inte det. Fast nu kan man ju gå med näsan i vädret en stund till i alla fall.
Ja, jag förstår det. Det är samma sak som här uppe när folk gick runt på jobbet idag. Ja, man måste välja mellan Björklöven, Luleå eller Skellefteå. Jag bara, ja, det är ju inte så svårt nu när man håller på Leksand. Liksom. Jag kan också gå stolt och rakryggad med tanke på att man har två matcher mindre spelade än de som ligger före. Så det är så här. Snitttabellen.
Ja, ja det, sen är den lång serie så att det kan hända mycket. Men, ja, nej, men det är kul. Det är riktigt spännande faktiskt att hålla lite koll. Kolla lite för mycket om man frågar sambo.
Ja, hon håller på Färjestaden också.
Hon är totalt ointresserad. Så att,
ja, det är så.
Ja. Ja. Men jag kan säga att jag somnar nästan varje dag till hockey. Sätter på NHL.
Ja, du följer NHL också?
Ja. Mm.
Ja, där är jag inte lika inbiten tyvärr. Än.
Nej. Ja, nej, men det är kul. Det är riktigt kul att ha lite koppling kvar till sporten i alla fall.
Mm. Det är fantastiskt kul att följa. Jag leder ju familjefejden än så länge. Sambon och hennes familj håller ju på Skellefteå och alla syskon och farsan är ju Frölunda Iter allihopa.
Ja. Det har ju skickats ett annat meddelande till bland annat Danne Strandberg i Skellefteå.
Och Skellefteå som har så jäkla svårt mot Frölunda hela tiden också.
Ja, fast det hjälper inte mig.
Nej, men ändå. Men just det, fan, Färjestad. Jag kan inte koppla det. Alltså.
De är ju ganska lätt för Färjestad. Eller har haft i alla fall i grundserien innan. Ja. Så att, ja.
Ja, det är väl en följetong och förlöp kanske efter SM-finalen har spelat sen. Och se vem som jublar.
Absolut.
Nickel är inte jubla i alla fall.
Vad vet du?
Ja, vad säger han, experten? Går de upp eller?
Jag vet inte. Jag
är inne i en bra period just nu i alla fall.
Ja, jag vet inte om 4-7 borta mot Kristianstad är så mycket att skryta med. Nej, jag hoppas såklart att de går upp. Men jag vågar inte säga att de går upp, för då kommer de inte att gå upp. Säg att de ska vinna en match, då förlorar de. Alltid. Jämt.
Jinx-Nicke.
Ja, det är 100%. Och jag vågar inte säga något. Jag säger så här, Leksand vinner SM-guld i alla fall.
Ja, det gör de. Inte före 2025.
Så. Men du, hur gick det med de här lyssnarfrågorna som vi ska?
Ja, vi ska ta dem. Jag tänker att vi ska börja med frågor från en annan svensk discgolflegend, från Hasse Tegebäck. Och då vill han ju veta, vi har ju tagit bästa discgolfbanan och så här, det har han ju faktiskt fått svar på. Så, men vilken är den bästa disken utav de fem du räknade upp i början då?
Skulle jag få spela en runda med en disk så hade jag nog ändå valt Keystone.
Ja, det blir det.
Ja.
Bästa hålet som du har spelat då?
Oh, den är klurig. Ja, men vad blir det då? Hål 1, 2, 3. Hål 4 på Alvit är där uppe. Par 5 hål. Där det liksom, det krävs 3 riktigt bra kast för att ha ens en chans på början.
En sån hatisk kulle på green, va?
Nej, det är hålet efter.
Är det hålet efter det? Okej. Ja, är det den du spelar upp för vägen och så upp för och sen vänster? Nej, jag ska inte säga. Jag har inte varit där. Jag har bara
sett. Det är som du har du kastar genom ett öppet fält och så blir det en korridor och så har du en landningszon på andra sidan. Och sen ska du ner höger till, ja, och så svänger efter 100 meter svänger du upp höger och sen vänster igen. Så att Jonas och Camilla och alla som har designat den har gjort ett grymt jobb liksom, just för att det krävs alla kast i stort sett för att ta börden bara på det hålet. Det var ju spännande när man spelade med Seppo där när det nu var 2016 tror jag. Jag hade hämtat in hans ledning på finalrundan och sen jag tror vi låg lika för det året. Han bara roller och hamnar så galet långt ner och så skickar han fram den och vi sätter en igel och jag tror jag sa par och sen var det bara hej då.
När han var i sin prime så var han riktigt bra.
Ja, absolut. Ja, men den är där uppe. Sen det är så svårt. Han har ju haft förmånen att spela så jävla många. Svart 1 i Skellefteå är ju alltid... Ja, men jag gillar liksom det här med högre barn, eller hålpar.
Mm.
Det blir mer golf av det.
Jag menar att du faktiskt får ha en tanke bakom varje kast och du måste faktiskt ha en plan före och hitta landningszoner. Det behöver inte alltid vara liksom 150-160 meter på utkastet för att ge dig chans till en birdie, utan du faktiskt måste ha lite känsla i det också.
Absolut.
Det här är en intressant fråga, sista från Hasse här. En fråga om räcken, bland annat på utkasten är det Sveti Martin, heter det så, i Kroatien?
Ja, det gör det nog.
Don't quote mig på uttalet, men där. Och sen har vi fått svar på frågan om hiot i USDGC där. Men räckena, vad...
Ja, de hade ju 17 jättebra hål på EM i Kroatien. 18 var det. Var på hål 1 du står. De har pallat upp med masspallar på ett... Om du tänker verandan på ett hus.
Ja, och så trippelmandot där, va?
Jajamän.
Ja. Riktigt stökigt.
Ja, där börjar Henke med att skicka putten rätt i räcket som är 1,5 meter framför sig på första rundan på EM. Så det klingade nog hela vägen till Ungern, tror jag, när jag satte den i staketet där.
Vad är känslan när du liksom släpper disken och så bara klock?
Ska jag vara helt ärlig så var hela hålet var så pajas. Så jag tror till och med att jag hade sagt det innan. Att det, någon av runderna kommer jag att göra det. Jag tror det var, om jag kommer ihåg rätt, så var det ett trippelmando. Och sen var det som en strut med obelinjer. Så ju närmare korgen blev det ju smalare blev det. Om jag kommer ihåg rätt så tror jag det var Linus och någon till som gjorde börde på hela EM på det året.
Ja, det kan stämma.
Så det var, ja, det var ett sånt där hål där man mer eller mindre, du kastar 40 meter, lägger upp dig och så satsar du på inspelstället.
Ja. Det lät kul. Sådär.
Ja, jag tror tyvärr att det till och med kan finnas på film någonstans.
Okej, det måste vi gräva fram.
Om man gräver, jag tror kanske att vi ska höra av oss till Robin Willman här. Han kanske sitter på något material. kul att Hasse hörde av sig med lite frågor. Verkligen. Jag tänker att vi går vidare. Big Marks på Instagram. Vi har fått svar på Sveriges bästa bana efter kaparen. Jag antar att det blir terminalen då, men eftersom att den var bäst.
Ja, det blir det.
Så att vi går vidare om fråga. Om du utövar några andra sporter än discgolf, har vi fått från Faith Discgolf på Instagram. Och vi pratade lite grann innan vi började spela in om det här, men vi kan väl ta det igen.
Ja, jag vet inte om det är någon sport riktigt. Men jag,
du har ju höjt dig till skyarna att du ska börja cykla nu.
Nej, det är ingen risk, men jag cyklar lite landsvägscykel, annars så jag har spelat hockey och även dömt hockey tidigare.
Okej. Okay. Det är en tacksam uppgift.
Ja, absolut. Jag har till och med varit uppe och haft löven uppe i Umeå. Så jag har varit i Nickes trakter eller era trakter och härjat.
Det innebär också att du har varit under Nickes hatstormar.
Ja, kan det ha varit 2006-2007 kanske någonstans?
Ja, då var jag inte på jättemycket hockey, ska jag vara ärlig och säga. En del, men det är inte omöjligt att jag kanske har stått och skrikit åt en någon match. Och funderat på varför du blåste offside för.
Det finns ingen farstu när han sitter igång. Alltså. Det ska vara klart för oss.
Jag har ju till och med skickat iväg en gammal tröja till vår kära ordförande i förbundet som han... Ja, jag har alltid sett att den används faktiskt. I år har jag sett att den används.
Alltså domartröja?
Jajamän.
Kul.
Det var lite kul när jag skickade iväg den till han och så var jag i Västervik och dömde och så... Hade han en identisk tröja med identiskt namn på läktaren.
Det var cool.
Ja, det är kul. Det är humor. Du, Jocke, på att fundera på vem är din favoritmedlem i ODG och varför är det Joakim Porat?
Ja, men det är väl klart att det måste vara Jocke. Och varför är det? Ja, jag får säga kort och gott one-liner-kungen.
Ja.
Det är grymt. Packe 8 frågar när det är dags för nya Team Lefty patches.
Ja, de har varit i görningen länge, många gånger. Och sen har det stannat på grund av diverse orsaker, men... Ja, står stjärnorna rätt så kan det absolut hända att det blir en ny batch med lansarna.
Vi har ju en lokal kille, Hampus, han kör ju stenhårt på hashtaggen Team Lefty.
Ja, den kör jag alltid när det läggs ut något på sociala medier, framförallt Discord.
Så det är en sån liten jävla sekt där alltså.
Ska vi börja köra Team Righty eller?
En Team Normal bara. Det är bara för uppmärksamhet det där med vänsterkastare och skriver du med vänstern också?
Ja, höger, det är ju bara motvikt.
Kan du stå på höger, höger fot?
Nej, det är knappt.
Jag minns det, Jonan Riese fick en fråga någon gång, en gammal fotbollsspelare, norrman. Och så, han hade ett sånt jävla klipp i dojan. Och så frågade jag, men vad liksom högerfoten då? Bara, nej, men jag är nätt och jämt att jag står på honom.
Ja, han var ju extremt vänsterfotad.
Och så jävla hjulbent också.
Ja, det var han också. Du, Josef Alex. Han har ställt flera frågor. Men dels roligaste tävlingen. Men sen även högst ratade runda. Samt bästa tävling resultatmässigt. Högst, alltså med högst snitt rating då. Också. Men vi börjar med roligaste tävlingen.
Roligaste tävlingen? Ja, men då får jag nog ändå säga Maple Hill. De har så sjukt mycket kringarrangemang. Mm. Och när jag bodde där borta så reste jag jättemycket med Big Germ. Och han är ju ett stort fan av diverse side events där borta.
Mm. Vilken är din högst ratade runda? Har du det i huvudet?
Nej, det har jag inte. Men,
det kan jag ta fram här.
10-70 kanske? Någonstans.
10-77 på Dutch Open, en Eurotour 2014.
Jaha.
Fan, den är inte stökig, du.
Det var barnrekordet där faktiskt. Jag tog det från Lisott.
Asså, Nicke, hörde du?
Ja, mäktigt.
Ska vi ta den lägst rated också?
Ja, det är 840.
Nej, 891 är det här. Västervik, ja. Open 2010. Förlåt, jag skrattar.
Ja, det är lugnt. Jag vet ju att det sitter en madam i Stockholm som är jublar som heter Lagerholm. Jag fick signa en disk efter den rundan om jag kommer ihåg rätt. Ja, det bjuder jag på.
Det är som det nya tv-programmet nu när man få en riktigt dum förklaring efter man åkt ut. Alla kände så här. Herre på täppan tror jag det heter. Skitdåligt program.
Om vi säger så här då. Bästa tävling. Då tänker jag vi tar resultatmässigt. Så har du ju vunnit något.
Ja, något har jag vunnit.
Har
jag. Men jag vet inte om jag ser det som det bästa resultatmässigt. Då har jag nog ändå USDGC sjätte platsen faktiskt.
Ja.
Det eller vinsten är på Toronto Island.
Mm. Om också 2015 va? Samma tour eller ja, samma resa?
Ja. Yes.
Vet du vilken tävling du har haft högst snittrating på?
Det måste vara USDGC 2015.
Mm.
skulle jag gissa.
Hur högt står din SM-titel från 2016?
Den står jättehögt. Den skulle jag nästan säga högre än Toronto redan. För det blev jag... Ja, den kompletterade samlingen.
Mm. Vars gick SM då?
Malmö-Lund, va?
Yes.
Spöade på Henke Hagman med 2 kast totalt.
Ja, det hände inte så ofta längre, så att det är kul. Eller var kul då, det är länge sedan nu.
Jag ska gå ihop i Team Diabetes med honom. Börja köra en hashtag på det istället.
Team Pump.
Team Pump. Vedertaget nu.
Det var bra. Team Pump. Ja. Ja.
Vad säger vi? Börjar det bli dags att runda av? Eller har du något annat gott att dela med dig av, Henke?
Jag funderar på om jag kommer på något. Men...
Vad är det sjukaste som har inträffat när du har varit över USA? Någonting säger, du har en sån aura så att det har hänt något riktigt sjukt.
Oj, vad hänt. Nej, alltså det generellt så har det hänt väldigt lite när vi var borta. Vi köpte en bil, jag och Emil, som höll mer eller mindre toren ut. Och sen köpte Jörm loss den av oss och så gick den fanders. Så att han stod faktiskt som ägare på den hela vägen. Vi kunde inte äga en bil borta.
Nej, just det.
Men nej, men alltså jag... Nej, jag kommer inte på något rakt upp och ner så där. Okej, jag har en lite rolig sån, utan att nämna några namn, så var det ju en svensk discgolfare som på planet över pölen tyckte att serveringspersonalen var lite långsam med de här vagnarna emellanåt. Så hen gick själv bak i kabinen och började öppna i skåpen och leta. Och blir påkommen, och efter det så fick vi byta kabinpersonal som serverade oss. Den starten på en resa är ganska rolig.
Ja, faktiskt jätteroligt tycker jag.
Och då ska jag säga så att det var, jag tror att vi fick betala för drycken.
Snålt.
Ja, det var humor, får vi ändå säga.
Det känns ja, som en... Nej, fortsätt igen.
Nej, men det var nog den. Sen har det blivit lite så här klassiska flygplats saker när man sitter någonstans och käkar och tänker att nu har jag kontroll på connection flighten, och så sitter man där och så fan, så här, det känns ändå inte bra i kroppen, och så tittar man en gång till på tv och inser att shit, vi är på fel terminal, det är bara att hoppa på tåget och åka liksom, och så klarar man andan i halsen ändå.
Fan.
Det har hänt på mer än en flygplats, kan jag säga.
Sånt där är någonting som skulle kunna sänka mig totalt. Jag hatar ju när man är iväg hemifrån och så har man inte kontroll på grejerna. Då, nej, usch. Det hade sänkt mig. Jag hade sovit och åkt hem på första bästa flight.
Fast du tror ju att du har kontroll fram tills det är nästan inte någon tid kvar.
Nej, men exakt. Och det är det värsta som hade kunnat hända.
Då ska du veta, då är jag riktigt snabb. Då springer jag på flygplatsen.
Alltså jag kan tänka mig liksom synen från civiliserat folk som ser idioter springandes med en discgolfbag på ryggen. I full kareta.
Ja, det har hänt alldeles för många gånger faktiskt.
Inte svårt att missa din bag heller. Den är jäkligt snygg för övrigt.
Ja, tack.
Ja. Vi avslutar där.
Jag tror vi får bryta här nu innan det blir sidospårs VM
Skenar. Det var ju nu han skulle säga, ja, jag skickar upp en varsin.
Ja, jag har bara en tyvärr.
Ja, nej, men det är sjukt snygg är den faktiskt. Det ska du ha. Ja, det, och för er som inte har sett den så kan man bara scrolla runt på Henkes Instagram. Ja, de ser inte, även fast du visar det var vi som... Man bara scrollar runt på din Instagram för att få en syn på den. För den är riktigt snygg.
Ja.
Ja. Dynamicdiscs.com.
Den finns där alltså i den färgsättningen.
Absolut.
Det var ju tråkigt att man precis beställde en väg då.
Ja, men det finns alltid utrymme för fler.
Det gör ju det. Inte om man frågar min sambo dock.
Nej. Känner igen det.
Men det känns som fina ord att gå ut på. Stort tack Henke att du ville komma och delta i våran språklåda här. Och stort tack för att du bidrog med fantastiskt bra energi.
Tack själva. Tack så jättemycket för att du fick vara med. Bara kul.
Det har det varit. Och stort tack till alla er som lyssnar. Och tack till alla patrons som fortsätter stötta oss i det vi gör. Sen vill vi tacka Emil Natsson och Marcus Linder. För att ni har gjort den fina grafiken och vignetter och inglar till oss. Och Nicke, du får ta det här sista. För det är aldrig någon som vet vad de ska svara.
Okej, Henke. Här kommer den stora frågan. Vad ska vi inte göra nästa gång vi spelar discgolf?
Kasta med högen. Kasta inte kedja ut.
Ja, det är bra. Hej då med er.
Hej då med er.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.